Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tackar dig, du Herre, du är vårt hjärtas kung. Du är den vi vill tillbe, du är den vi vill följa, du är den vi vill ära. Att allt som andas ska prisa dig Herre. Allt som andas ska böja knä, ska tacka dig Herre, för du är skaparen av allting. Allt som finns till har du skapat Herre, har du format. Du är Herre över hela skapelsen. Du är Herre över hela universum Herre. Du är en stor och mäktig Gud. Och du är en barmhärtig och god Gud. Vi tackar dig för att vi får komma in för dig idag Herre. Vi alltid får vara inför ditt ansikte på grund av Jesus Kristus och det han har gjort. Att han har öppnat vägen in i det allra heligaste genom sitt blod, genom sin kropp. Det offer han gav en gång för alla gör att vi kan komma in för dig Gud och vi kan få höra din röst. Vi kan höra att du talar till var och en av oss Herre. Jag ber att du gör det just nu. Du talar till var och en som är i det här rummet men också alla som lyssnar på olika sätt nu eller sen. Kan se det eller höra det Herre. Så ber jag att du verkar med din heliga ande. Och talar det var och en behöver, det var och en det du vill att den ska få höra. Och vi ber om helande och läkedom, ber om frälsning för människor, de ska bli räddade från vargen, från han som vill dem ont Herre, djävulen. Jag vill att de ska komma fri från honom här. Jag ber att de inte längre ska vara i slaveri under honom utan få komma ut i det som är verkligen frihet, nämligen att bli frälst, född på nytt och vara ditt barn Gud. Det är det som är verkligen frihet far. Jag tackar dig för att du har besegrat döden, du har besegrat den onde så han inte längre kan ha någon makt över oss om vi vänder oss till dig Jesus. Om vi tillhör dig så är det du som har makt i våra liv. Det är du som är Herre. Det är du som är Herre. Jag prisar dig Jesus. Jag tackar dig Jesus. Led oss på den rätta vägen. Led det här mötet på den rätta vägen. Låt det budskap som behöver gå ut far. Och jag ger dig all ära. Jag ber att du bekräftar ditt ord. Ditt ord är sanning. Ditt ord är evigt Herre. Ditt ord består, far. Tackar dig. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Jag är kallad till att predika de goda nyheterna. Och det är inte unikt för mig utan det är för alla som tror på Jesus Kristus är kallade att predika de goda nyheterna. Och de goda nyheterna, de behövs mer än någonsin i en mörk värld. Så ljuset Jesus Kristus behöver predikas. Han behöver lyftas fram. Han ska ha all ära. Det är han vi som tror på honom ska fästa vår blick på. Han som sitter på faderns högra sida. Han som har allt under sina fötter. Och ännu kan vi inte se allt under hans fötter. Men han har redan segrat. Han har redan betalat priset. Han har fullgjort verket på Golgata kors. Han begravdes. Han stod upp igen från de döda. Han for upp till himlen. Och han sitter där nu på faderns högra sida. Och han ska komma igen därifrån. Och han ska döma levande och döda. Men han ska också, för dem som väntar på honom, är det en frälsning när han kommer tillbaka. Det är en räddning ur den här onda världen. Och det ska komma en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Halleluja. Inte ett mindre än ett sånt budskap är det vi har att predika. Det är så stort att vi inte kan greppa det med våra hjärnor, men Gud låter oss använda våra hjärnor när vi läser Bibeln. Jag har inte hört talat om någon som läser utan att använda hjärnan, och det gör vi även när det gäller Bibeln. Halleluja, så hela oss ande, själ och kropp kan vara med och tillbe Gud. Vi kan använda hela oss till att tillbe Gud, till att predika evangeliet, till att gå ut med de goda nyheterna. Och det jag ska predika idag, Det är ingen nyhet egentligen, utan det här är evangeliet som har överlämnats en gång för alla till de heliga. Evangeliet om Jesus Kristus, Guds son, som han gav för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är evangeliet om att han dog på korset för våra synder, att han betalar priset fullt ut för våra synder, att han besegrade döden, att han klädde av mörkrets makter så de fick stå där med skam, för de trodde de besegrade honom, men det var han som segrade på korset. Och den segern har du och jag fått ta del av genom tron på hans död och hans uppståndelse. Så blir det här livet får flöda ut i den här världen och det får fylla oss. Du som tar emot Jesus, du blir fylld av liv, du får den helige ande som gåva. Därför att när Jesus steg upp till himlen så bad han fadern om det fadern hade lovat, nämligen den helige ande. För han sa, jag lämnar inte faderlösa utan jag skickar den helige ande till er. Och han ska påminna om allt det jag har sagt. Så den helige ande är här för att påminna om allt Jesus har sagt. Vi har Bibeln. Tack gode Gud för Bibeln. Tänk att vi har tillgång till Bibeln. Det är inte alla människor på den här jorden som kan läsa Bibeln utan fara för sitt eget liv. Men Guds ord låter sig inte bindas, utan Guds ord är fritt. Och nu har också Gud använder internet så att Guds ord kommer ut som aldrig förr. Så nu kan det nå ut till alla som har en smartphone eller har någon slags uppkoppling. Så kan de höra evangeliet. Till och med när jag predikar här i Kungsängen så kan det gå ut och det kan nå till Indien och det kan nå till USA och det kan nå ut över hela jorden in i den islamska världen där det är förbjudet att predika evangeliet. Där kan min röst komma och din röst. Halleluja, tänk vad Gud har gjort. Tänk vad Gud har gjort. Han har gjort så att det ska nå ut till jordens yttersta gräns. För att människor ska bli frälsta. För det är det som är Guds vilja. Han har ingen glädje av någon ogudaktig död. Han har ingen glädje av det. Utan han vill att alla människor ska bli frälsta. Ska bli räddade. Ska få tillhöra honom. Så budskapet är för var och en. Alla människor. Ingen undantag. Halleluja. Det är för dig som lyssnar. Det är för dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Och jag ska börja läsa i Hebreerbrevet där det står om vad Jesus har gjort. Hebreerbrevet kapitel 2 och versen 14. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Halleluja. Alltså han fick ta del av kött och blod. Och det ska vi läsa om alldeles strax i Johannes evangelium. Men alltså han kom, står det i versen 15, för att befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Halleluja. Så Jesus kom så att vi inte längre ska leva i slaveri under fruktan för döden. Det är massor av människor som lever i det slaveriet idag. En fruktan som är förlamande som styr deras liv. Och det är vi befriade från genom tron på Jesus Kristus. Det ska inte längre vara någonting som styr våra liv. Utan det har Jesus befriat oss ifrån. Men då behövde han alltså först bli, då behövde först Guds son bli människa. Och det står i Johannes evangelium. Jag ska läsa ganska mycket från Johannes evangelium idag och även från första Johannes brev. Som alltså då den här lärjungen Johannes har skrivit, inspirerad av den heliga ande. Så är det kvar det som han fick undervisa, det han såg och tog på och hörde med sina egna öron. Det kan vi alltså nu läsa med Bibeln, Johannes evangelium och i breven. Så har det här kunnat bevaras för den här tiden så att vi kan nu få läsa om det. Och väldigt mäktigt är som Johannes evangelium börjar med i Johannes kapitel 1. Och jag börjar inte första versen, men jag börjar då i 14 versen. Där det står, och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Halleluja. Så när Jesus kom, då kom nåden och sanningen. Och de är inte separerade utan de hör ihop. Nåd och sanning. Så man kan tala sanning och Jesus talade väldigt rakt. Han talade sanning. Men han var också fylld av nåd. Så nåden och sanningen kom genom honom. Och det står också att han har gjort fadern känd. För han såg fadern och kunde förmedla till oss, vem är fadern? Halleluja. Så, och Johannes döparen säger ju här att Jesus fanns före honom. Man vet lite grann då om Johannes döparen och Jesus. Vet man att ja, men det var Johannes döparen som föddes först faktiskt. Men han säger att han var före mig. Och det betyder ju att det är något övernaturligt. Det är inte född efter människa, efter köttet, utan född eller en som har varit tidigare, en som är evig. Det vill säga att Jesus fanns redan innan han föddes som människa. Och vi ska läsa också då i första Johannes brev. Första Johannes brev 1 och 4. Jesus. Först Johannes kapitel 1 och versen 1 börjar på. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade om och våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Halleluja. Ser du att det är en fullkomlig glädje som kommer genom tron på Jesus Kristus. Och det här är en glädje som inte är beroende av omständigheter. Utan en glädje som vi har fått genom den helige ande. Och det står också, han skriver det här för att hans glädje ska vara fullkomlig. När vi då får förmedla det här budskapet, när vi får predika evangeliet, så är den här glädjen fullkomlig. Den får flöda fram en fantastisk glädje genom att kunna dela det här budskapet. Och han trycker på då Johannes att han har sett det här, som det står i versen 1. Där vi med egna ögon har sett, där våra händer rörde vid. Om det är det vi vittnar. Och det här är ögonvittnesskildringar som är i Bibeln. Det här är historisk också. Det är en historiebok också. Att det här faktiskt har hänt. Johannes var där. Johannes stod vid korset och såg att Jesus dog. Men Johannes såg också Jesus uppstånden. Med i den nya kroppen som Jesus fick då. En kropp som inte längre kan dö. Som döden inte längre har någon makt över. Och Jesus sa, det står i Bibeln då, att det här var förstlingen av de uppståndna. Så att den här förhärligade kroppen, den här oförgängliga kroppen som Jesus då har, vi kommer också få en oförgänglig kropp när han kommer tillbaka, halleluja, som inte längre döden kommer ha någon makt över. Och det är det perspektivet vi behöver ha, inte enbart här och nu på jorden och den döden vi känner till här, utan vi behöver se på Jesus. Vi behöver lyssna på budskapet och höra att vi ska en gång få oförgängliga kroppar som inte längre kan dö. Och Jesus har då alltså varit den förstlingen, den första som står upp igen från de döda. Och Johannes vittnar om det. Jag såg det själv. Jag tog på honom. Jag åt med honom. Och de här vittneskildringarna, det är historiska dokument som man har, alltså man hittar och som är underlag, kan säga att det här är ögonvittneskildringar som håller i en rättssak. Så det här med att Jesus stod upp igen från de döda, att det är den förklaringen som passar bäst till allt man hittar historiskt. Där man hittar dokument och där man kan läsa dokumenten och förstå från dokumenten. Det är att Jesus faktiskt stod från de döda, och det gjorde han. Det är det vi predikar. Halleluja, tack Jesus. Och så Jesus ger en fullkomlig glädje, halleluja. Amen. Det är goda nyheter. Amen. Det är goda nyheter idag, att det kan vara en glädje som inte är beroende av att du lyckas i livet. En glädje som inte beror av att du får till det, att du får en karriär, att du får massa barn. Alltså vad det nu kan vara som definieras som lyckat, som någon slags prestation i det här livet. Nej, det här är en fullkomlig glädje som hänger ihop med vad Jesus har gjort. Inte vad jag har gjort. Inte ens att jag har varit en duktig kristen och gjort det jag borde och allt sånt där. Utan vi kan släppa allt det. Släppa all prestation. För det här beror inte på någonting vi har gjort. Och det står att det beror på nåd. Och nåd är per definition, så är det då inget vi har gjort. För är det någonting vi har gjort, då är det ju förtjänst. Men det är nåd. Det betyder att vi får det helt oförtjänt. Och det är till alla, oavsett hur man har misskött sig eller inte misskött sig. Det är inget vi ska hålla på med och jämföra oss. Utan det här är för dig och mig, alla. Ett löfte om en fullkomlig glädje genom tron på Jesus Kristus. Och sen var det en annan lärjunge som också har skrivit brev i Bibeln, som heter Paulus. Och han var en som först då förföljde Jesu lärjungar. För han trodde att han gick i Guds ärenden och han dödade dem. Men han fick se Jesus uppstånden. Han var på väg till Damaskus. Han red tillsammans med soldater. Och han var på väg dit för att han skulle låta arrestera och säkert helst döda också lärjungarna som fanns i Damaskus. Och han var helt förblindad. Han såg bara att jag är Guds uppdrag här. Den här hädelsen måste vi få slut på. Men då fick han en uppenbarelse av den uppståndne Jesus Kristus. Han fick se honom som ett ljus som gjorde att han blev blind ett tag, för att den härligheten var så strålande. Och han föll av hästen och han behövde ledas in i staden av andra, därför att han kunde ju inte se. Och då började han att be. Och då skickade Gud en annan lärjunge till honom som kunde lägga handen på honom och så kunde be med honom till frälsning. Och då blev det så att då blev en förvandling i Paulus liv. Från att förfölja och döda till att han själv blev en lärjunge. Vilken förvandling. Och så att han också har skrivit en hel massa brev i Bibeln. Och bland annat då ska vi läsa i andra Timoteus brev. Andra Timoteus kapitel 1 och versen 9 och 10 ska jag läsa. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Och lyssna, han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Halleluja. Vet du vad det här gjorde med Paulus? Det gjorde att han blev orädd. Jag säger inte att han aldrig hade känslor och rädsla, det vet jag inte. Men det gjorde i alla fall så här, att han lät sig leda av Gud till att gå ut och predika evangelium. Fara för sitt liv. Och till slut blev han ju också en martyr. Men han visste att Jesus hade gjort slut på döden. Han visste att nu fanns det odödlighet. Och han skrev också av sina brev att han visste inte riktigt vad han skulle välja, vad han skulle helst vilja. Om han dog då den fysiska döden så skulle han komma och vara med Herren. Och det skulle vara så mycket bättre. Men samtidigt så såg han att han hade ett uppdrag kvar på jorden. Att han behövde predika de här goda nyheterna. Så att andra som hade varit i fångenskap, liksom han själv hade varit i fångenskap, skulle få komma ut i frihet. Och bli befriade från rädslan för döden. Och bli befriade från synden och dödens slaveri. Halleluja. Så Jesus ger liv och odödlighet. Han har gjort slut på döden. Så Jesus sa att han kunde göra människor verkligen fria. Och det kan vi läsa om i Johannes evangelium. Johannes evangelium kapitel 8 och versen 34. Och då talar han till någon, till de judar som hade satt tro till honom, står det att han talade till här. Versen 34. Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. När han säger amen, amen, då är det sannoliken, sannoliken. Det här är verkligen sant, betyder det. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Halleluja. Så han talar om friheten, den är knutet till synd. För om man är fast i synd, då är man en slav. I den här världen så är det ju, budskapet är lite tvärtom, eller hur? Alltså, om man får göra massa saker som vi tycker inte är bra, eller många tycker inte är bra. Det är väldigt flytande just nu vad som är bra och inte bra. Men budskapet är alltså att det ger inte frihet. Om man syndar så är man inte fri, utan man är en slav. Så det är tvärtom. Det är inte frihet att få göra precis som man vill. Det är inte frihet att bara köra på med allting. Det är inte frihet, utan om man gör en synd så kommer man in i slaveri. Och så är man bunden utan att veta det. För det var precis de här som han talade till. De hade inte förstått att de var bundna. Så de sa, vadå? Vi är inte slavar. Vi är fria. Vi är Abrahams barn. Så det står. Så han svarar dem på det i versen 37. Jag vet att ni är Abrahams barn. Men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. Så det här är alltså då. En blindhet där man inte ens förstår att man är i ett slaveri. Man kanske känner fruktan och tomhet inom sig. Men man vet inte att man är slaveri. Och man vet inte hur det hänger ihop. Men då kommer budskapet om att det finns frihet från synd. Det finns frihet från döden. Det finns frihet från det här slaveriet under rädsla för döden. Och det finns i Jesus Kristus. Han sa själv, den sonen gör fri blir verkligen fri. Halleluja. Den verkliga frihet är frihet från synden och därmed döden och därmed rädsla för döden. Och i Romarbrevet beskriver Paulus hur det som blir frälsta, istället för att ha en ande som ger rädsla för döden och slaveri under den, så har man en ande som ger liv och trygghet i att vara Guds barn. Och Guds barn kallar Gud för pappa. Vi sjöng innan det här med Abba fader, alltså det betyder egentligen pappa far. Så då är man ett barn som kallar Gud sin pappa. Så det är väldigt nära, intim relation med Gud. Pappa. Pappa, far. Och det är en liv och en trygghet. För tänk dig ha en sån pappa. Som är allsmäktig. Som har skapat allt vi kan se. Som är evig. Som döden inte biter på. Som kan besegra vilken Goliat som helst. Eller det är inte ens en match. Alltså, han har ju skapat allting. Det är han som uppehåller allting med sitt mäktiga ord. Det är, han som, det är i honom vi lever och rör oss och är till. Så Jesus sa till sina lärjungar, men titta på blommorna på marken. Titta på liljorna. Se hur fint klädda de är. Skulle inte er fader klä er? Och han sa, titta på fåglarna under himlen. Alltså de arbetar inte, de skördar inte, de bygger inte lador och håller på. Men deras far ger dem vad de behöver. Är inte ni mycket mer värd än fåglarna? Och gräset, alltså blommorna på marken. Så han pekade på det här. Ni har Gud som er pappa. Ni är trygga. Det finns ingenting som han inte kan göra. Halleluja. Så Jesus sa väldigt många gånger, och han kom in till lärjungarna och så sa han, frid var med er. Eller han sa, var inte rädda. Gång på gång på gång. För just han kom ju just för att sätta oss fri från den här rädslan. För den här fruktan för att inte ha det vi behöver. För den här vilsenheten som kom in när Adam och Eva syndade. Då kom en vilsenhet in som gjorde att de gömde sig. Innan så vandrade de ju med Gud i lustgården. Men då gömde de sig. Då blev de rädda. Vad var det som hade kommit in? Jo, de hade syndat. Döden kom in. Rädslan för döden kom in. Men när Jesus kom, då kom han med friheten från det. Han kom med lösningen på det. Han kom för att ta straffet för det. Så att vi inte längre skulle behöva gömma oss för Gud. Vi ska frukta Gud. Men det är Guds fruktan. Handlar inte om rädsla för Gud. Utan det är en respekt för Gud. En erkännelse av vem han är. Att han är så mycket mer värd. Likasom att den som har byggt ett hus är mycket mer värd än själva huset. Så han är så mycket mer värd än oss. Han är så mycket större än oss. Så bara erkänna och ödmjuka sig och säga att det är mycket jag inte förstår. Men Gud, jag vet du är god och jag tror på ditt ord. Jag tror att det du har sagt är sant. Även om jag inte nu kan se att döden är underlagt Jesus. Så väljer jag att tro på dig, Herre. För jag vet att du är verklig. Och jag vet att du har frälst mig. Jag vet att du har gett mig din heliga ande. Som bekräftar i mig att jag är Guds barn. För en del av frälsningen. Där vi har fått en handpenning på vårt arv. Den heliga ande. Som kommer och bor i oss. Och ger oss en trygghet på insidan. Om att vi är Guds barn. Han säger det, han bekräftar det. Han ger en frid, han ger en glädje. Så den som tror på mig, ur hans innersta ska det strömma levande vatten, sa Jesus. Strömmar av levande vatten. Och i det vattnet finns det liv. I det vattnet finns det evigt liv också. Så att vi har det eviga livet. Halleluja. Tack Jesus. Det är så mycket jag skulle vilja säga. Det är ett så gott budskap. Tack Jesus. Det här är också Paulus som har skrivit här brevet. Inspirerad av den helige ande. Och Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så genom den här friheten så får jag också en frihet från fördömelse. För det som hände också när Adam och Eva syndade. Det kom en fruktan men det kom också en fördömelse. Sen stod djävulen där och anklagade dem inför Gud. Helt fram till Jesus hade dött på korset. Så stod djävulen där och anklagade människan inför Gud. Kunde peka och han kunde ha rätt också. Att de hade syndat. De hade gått bort ifrån Gud. Och det kom en fördömelse över människor. Men här står det att det finns frihet från det också. I Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ni vet den här lagen som trädde i kraft och i Edens lustgård. Den har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Alltså att vi var svaga i oss själva, vi kunde inte göra det goda. Utan vi hamnade hela tiden i att göra det onda och följa djävulen. Men här står det att det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Och nu är det så att det var ju ingen syndig Gud i Jesus. Ingen synd i honom. Men då i hans kropp så fördömde Gud synden. Så synden fick sitt straff. Det här är inte något budskap om att Gud säger, ja, det är inte så noga. Utan väldigt, väldigt noga. För Gud är en rättfärdig Gud. Så det behövde bli ett straff. Men det straffet kom alltså på Jesus Kristus. Och i hans kropp så har Gud fördömt synden. Så det var där fördömelsen gick. Det är där den försvann för oss. Synden blev fördömt i Jesus Kristus. Därmed så finns den inte för dem som har tagit emot Jesus. Då har vi frihet ifrån det. Så står det versen 4. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Så det betyder alltså att vi kan följa Gud. Vi kan följa den heliga ande så att vi inte syndar. Det står i Bibeln att vi kommer synda. Men vi har en möjlighet att hela tiden välja och följa anden. Så att vi inte syndar. Det som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Så här är det antingen syndens och dödens lag eller nådens och frihetens lag. Det antingen följa den här anden, djävulens ande, eller så är det att följa Guds ande. Och det finns inte något mitt emellan. Det är antingen eller, faktiskt. Men då finns det här möjligheten för oss. Som står i versen 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så vi kommer få en levande, vi kommer också göras levande i våra dödliga kroppar. När Jesus kommer tillbaka så kommer han tala, och alla som är i gravarna kommer höra hans röst. Jag var på en kyrkogård nu i påsken och jag tänkte på det. Alla som är i de här gravarna kommer höra Jesu röst. Det är svårt att greppa, därför att vi inte känner till, vi har inte upplevt det här än, men vi har upplevt Gud. Vi har sett att han har uppfyllt sitt ord gång på gång på gång, och han kommer uppfylla även det här, att ge våra dödliga kroppar liv. Och då kan det vara genom den ande som bor i oss. Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Ja, så i och med frälsningen får vi den här heliga ande som ger oss en frälsningsvisshet, vittna om att vi är Guds barn. Men än så kan vi inte se allt underlagt honom. Och det står i Hebreerbrevet kapitel 2. Ska vi läsa lite mer om det? Hebreerbrevet kapitel 2 och versen 5. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat, vad är en människa eftersom du tänker på henne? Eller en människoson eftersom du tar dig an honom? En tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med ärlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Halleluja, tack Jesus. Så här ser vi alltså det faktum att vi ser fortfarande att människor dör i den här världen. Det vill säga, vi kan inte ännu se det här att allt är underlagt honom. Men det kommer vi att få se. Det är det som är det goda budskapet också. Vi kommer få se det här, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Prisa dig, prisa dig. Och vem är så Abrahams barn? För det står att han ska ta sig an Abrahams barn. Jesus talade ju till några judar som litade väldigt på att de hade det här släktskapet med Abraham. Alltså generna. Att det gjorde att de var Abrahams barn och därmed hade Gud till far. Men det står i Johannes 8 och 31. Jesus sa det till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade honom. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska vara fria, ska bli fria? Jesus svarade. Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far, ni gör vad ni har hört av er fader. Det svarade honom, vår fader är Abraham. Jesus sade, om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt det sanningen som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Det svarade, vi är inte födda i äktenskapsbrott, vi har bara en fader, Gud. Jesus svarade, vore Gud er fader skulle ni älska mig eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader och vad er fader har begärt till det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Så Jesus var väldigt tydlig med att säga här, den som är av Gud, den kommer lyssna på Jesus. Och den kommer inte vilja döda Jesus, utan den kommer älska Jesus. För de kommer känna igen att han kommer från fadern. Men om man inte är Guds barn så kommer det bli så att man kommer inte lyssna. Och man kommer vill jag ha det här, om man följer djävulen så vill han döda Jesus. Så det fanns i, det märkte Jesus när han kom. Det var de här som följde djävulen, de ville förfölja honom. Så de försökte ju gång på gång på gång att döda honom. Men de kunde inte döda honom förrän på korset. Det var så här att Guds makt gjorde att de inte kunde. De tog upp stenar gång på gång och de ville driva ut honom ut för en brant. Och de ville döda honom, men det gick inte. Och det sa Jesus också när han var i Getsemane, när de då grep honom. Soldaterna grep honom. Och så sa han att jag har varit med varje dag i templet. Och ni ville gripa mig, men ni kunde inte. Men nu är mörkrets makt. Så det är viktigt att förstå också att Gud hade valt den här tiden när Jesus skulle dö på korset. Och innan det så kunde ingen döda honom. Det var den stunden som fanns. Då var det mörkrets makt. Då hade djävulen den makten. Men ni ser hur begränsad makt djävulen har. Han kunde inte komma åt Jesus förrän det var dags. Förrän Gud hade bestämt. Och de försökte också undvika själva påsken. För det var så mycket människor. De ville att det bara döda honom så ingen skulle märka något. Men det som hände var att hela Jerusalem, alla visste vad som hade hänt sen. Precis alla. För att det blev gjort i påsken. För det skulle vara i påsken. För det skulle vara när påskalammen skulle slaktas. Det skulle uppfylla den förebilden som Gud hade bestämt och satt fram. Så här ser vi. Ja, djävulen känner vi mycket väl till. Men vi vet också att Gud inte går att jämföra med djävulen i makt. För Lucifer var också en skapad varelse. Men Gud är den som har skapat allt. Och det fanns den här möjligheten att välja bort Gud. Därför att annars hade vi bara varit robotar. Det blir ingen kärlek om man blir tvingad till att älska någon. Så det behövde vara det här valet. Att man blir ställt framför valet. Antingen så väljer man att följa Gud och följa Jesus och gå på den vägen. Eller så väljer man att följa djävulen och gå den vägen. Det är det valet som varje människa har framför sig. Och Guds budskap är välj livet. Låt er frälsas från det här onda släktet. Välj Jesus Kristus. Tro på han som är sänd för att frälsa dig. Därför att Gud är en barmhärtig och nådig Gud. Och han vill inte att någon ska gå förlorad. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Halleluja. Så vi måste också förstå att utan Gud, då har vi ingen chans mot djävulen. Men med Gud så är det ingen match. Det är ingen match. För han styr, Gud kan styra precis som han har tänkt, så att det här kommer hända, allt som han har planerat nu. Och det står att en gång så kommer Jesus komma tillbaka och göra slut på alla makter och alla välden, all ondska i den här världen. Det vet vi kommer hända. Så man säger, varför har inte Gud gripit in? Han har gripit in. Hallå, vad är det vi läser om i Bibeln? Han har gripit in. Han har sänt sin son till att dö på ett kors för våra synder. Han har gripit in. Och han har, den här Bibeln vi har tillgång till, där står hela budskapet. Så att alla människor kan få höra budskapet om frälsningen och bli frälsta. Han har gripit in. Och han kommer också gripa in mot de ondskans makter i den här världen. Så en gång kommer det vara slut. När han kommer tillbaks, då är det slut på det. För han har den makten. Och så kommer vi få höra de människor säga, ja men vad dröjer? Vad dröjer han med? Varför kommer han inte? Och då står det också svaret i Bibeln. Att det är för han vill att människor ska få tid att omvända sig och bli frälsta. Det är det som dröjer. Så tack Jesus. Och därför predikar vi det här evangeliet om de goda nyheterna. Och då vill jag alltid också då passa på att ge en inbjudning till frälsning. Då citerar det Jesus har sagt genom den som skrev Lukas evangelium. Lukas 12 och 8. Den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Halleluja. Så det som man behöver göra är att bekänna Jesus inför människorna. För då kommer människosonen, alltså Jesus, kommer bekänna den människan inför Guds änglar, inför fadern. Men om man förnekar Jesus inför människorna, då blir man också förnekad. Så det här är ja eller nej. Det är ett val du står inför, om du inte redan har gjort det. Sen säger han i Johannes 5 och 24. Jag säger det sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Halleluja. Så här är ett löfte från Jesus. Att den som hör hans ord och tror på fadern, han har det här eviga livet. Han kommer inte drabbas av vredesdomen. Så har du tagit emot Jesus, då kommer inte komma någon vredesdom över dig. För den har redan kommit över Jesus. Så då har du gått över från döden till livet. Halleluja. Och i Johannes 8 och 51. Jag säger er sanningen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Halleluja. Tack Jesus. Och det jag inte har hunnit gå in på i undervisning idag, det är att det finns en första död och en andra död. Den första döden är den här när vi lämnar vår kropp. Som vi vet att om inte Jesus hinner komma tillbaka så kommer alla vi lämna våra kroppar och vara i graven då när han kommer. Eller så kommer vi leva kvar. Men det är den första döden. Sen finns den andra döden som handlar om att vara evigt förlorad. Och det är den vi ska vara upptagen av. Det är den som är den viktiga. Och det är det som Jesus säger här. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Alltså den andra döden. Så är det också i versen 31. Som jag har läst, Johannes 8. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Så det är en löfte om frihet nu om du väljer den vägen. Och följa Jesus. Sen är det 2 Timoteus 1 och 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Så det är viktigt för dig som lyssnar nu. Det här är inte baserat på någonting som du själv har uträttat. Och du kan heller inte uträtta någonting. Så det är lika bra att lägga ner det för att det kommer inte gå. Men på grund av Guds nåd så kan du bli frälst i alla fall. Och Romarbrevet 8:2. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så det du behöver göra är att vända dig bort ifrån synden. Vända dig bort ifrån den vägen du är på om du inte följer Jesus. Och vända dig till Jesus. För han har tagit offret. Han har tagit straffet för din synd. Och då har han tagit det så du inte kommer under vredesdomen. Sen säger Jesus: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså den första döden. Så ska man leva även om man dör den första döden. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Här talar han om den andra döden. Jag tar det en gång till. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det här var en fråga till en som heter Märta. Hennes bror hade dött och låg i graven sedan 4 dagar tillbaka. Och Jesus kom äntligen, men enligt vad hon tänkte kom han för sent, för Lazarus var redan död. Men då sa Jesus alltså det här till henne: tror du detta? Och svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma till världen. Och det är det du behöver göra också som hör det här budskapet. Säg till Jesus: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, den som kom för att ta straffet för mina synder, den som kom för att frälsa mig, och jag tar emot dig. Jag tror på dig, Jesus. Och då har du alltså löftet om evigt liv. Du har löftet om frihet från fruktan från döden. Du har löftet om att när han kommer tillbaka så kommer du bli uppväckt från de döda och få en kropp som inte längre kan dö. Så ni som lyssnar till detta och inte än har trott på det Jesus har sagt, nu är det tillfälle att säga som Märta sa: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Bekänn Jesus inför människor. Tro att Gud sände Jesus till världen och tro på det ord Jesus har sagt. Det är inte på grund av något du har uträttat att du kan bli frälst, utan tro på det som Jesus har uträttat. Han har gett sitt liv som ett syndoffer. Han dog på korset, han blev begraven och han stod upp igen från de döda. Tro på det han har sagt, att han är uppståndelsen och livet. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Och far, jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig för ditt budskap och tackar dig för alla som hör det här budskapet. Och det finns människor som sedan länge har trott på dig, som nyligen har blivit frälst och allt däremellan. Men det finns också människor som ännu inte har tagit emot dig. Och far, jag ber i Jesu namn, fräls dem, rädda dem, Herre. Låt din godhet driva dem till omvändelse så de vänder sig från döden till livet. Och att de får det eviga livet tillsammans med dig. För det gör också vår glädje fullkomlig att se att ännu fler människor vänder sig till dig, Jesus. Och att din barnaskara, Gud, blir ännu större. Och far, vi vill att den ska bli så stor som möjligt innan du kommer tillbaka, Jesus. Så jag tackar dig nu. Och du som har sagt till Jesus: jag tror du, på det du har sagt, du är frälst. Och du har fått ett evigt liv och du är född på nytt. Du har fått en helig ande. Och tack Jesus. Så då behöver du kan börja med att läsa Bibeln i Johannes evangelium. Tro på det på Jesus har sagt. Och vet att en helig ande kommer påminna dig om det hela tiden. Halleluja. Tack Jesus. Och det här budskapet är ju till oss som är frälsta också såklart. Alltså det är inte så att så var man frälst och sen får man klara sig bäst man vill och sen... Nej, vi ska inte plötsligt börja basera det på vad vi uträttar och vad vi kan klara och våra meriter och allt. Utan vi är fortfarande totalt beroende av Gud. Totalt beroende av Jesus. Totalt beroende av vad han har gjort. Och den heliga andes ledning och den kraften som kommer från honom. Ett av budskapen jag tror Gud vill få ut är att vi ska inte vandra på den vägen som världen vandrar genom den här och bli ett lamslagen av fruktan för den här första döden. Utan vi ska välja att vandra med Gud. Och om han säger någonting, då kan vi göra det. Då kan vi gå den vägen. Jag säger inte att det är också ett exempel där djävulen för Jesus upp på templets mur och säger, kasta dig ut för, han citerar psalm 91 och säger att han ska bevara dig och du ska inte stöta din fot mot någon sten. Och då säger ju Jesus nej, för det är inte det vi ska göra. Vi ska inte liksom utmana Gud och säga bara bevisa att titta vad jag kan göra för Gud kommer ändå rädda mig. Det ska vi inte göra. Så vi ska inte vara dumdristiga och bara gå och tänka att jag är odödlig. Inget kommer bita på mig. Men om Gud talar, om Gud kallar, då kan vi gå. Precis som Paulus vågade gå. Så visste han att han hade ett viktigt uppdrag som han var kallad av Gud till. Man skriver många gånger om i Bibeln. Och du och jag har fått gemensamt ett uppdrag. Och det är att berätta om de goda nyheterna. Och predika evangeliet. Hur det nu går till att vi gör det. Om vi berättar för en kompis. Om vi skriver någonting. Om vi spelar in någonting. Om vi lovsjunger. Eller hur det nu är. Så är det en gemensam kallelse. Och sen finns det att den helige ande ska leda dig i ditt liv. I det speciella som just du ska göra. Som ingen andra gör. Utan det är just du som har fått det här. Så då ska du heller inte jämföra dig med andra. Du ska också veta att den helige ande ger kraften. Så då kan man gå ut i det. Och man kan tänka, ja, världens värsta förberedelse för det här. Det har hänt mig många gånger. Till exempel när jag ska predika. Men så märker jag att, men sen gör Gud det. Och så kom på, just det var inte mig. Så jag blir hela tiden påminn. Men det är så lätt att gå i den fällan och tänka att nu får jag minsann klara av det här själv. För jag är ju frälst och jag har den heliga ande. Men det är inte din kraft. Utan det är någon helig andes kraft det ska ske. Genom hans ledning. Och han vill att du och jag ska vara fria från den här rädslan för döden. Och ska veta att vi har ett evigt liv med Gud. Tack Jesus, tack Jesus. Så jag vill be för alla nu också som kan höra min röst. Jag ber i Jesu namn om en frihet från rädsla för döden. En frihet från slaveri under det. Och en frihet så det inte ska styra våra liv på något sätt. Utan jag ber Herre i Jesu namn om en frimodighet i den heliga ande. Att vandra på den vägen som Gud leder, som Jesus leder, som den heliga ande leder. Och jag ber i Jesu namn att du ska lyfta av tunga bördor som människor har lagt på mina syskon. Jag ber Herre om lyft av dem far i Jesu namn. För de ska inte bära de tunga bördorna. Jesus du har sagt, mitt ok är milt och min börda är lätt. Jag tackar dig Herre för de kallelserna du har på var och en som kan höra mig. Och jag ber i Jesu namn att de ska få blomma upp inför dig Herre. Att de ska få leva i den här fullkomliga glädjen, i den här friheten. Den här vissheten om frälsning. Vissheten om att om man skulle hinna dö den första döden innan du kommer. Så behöver vi inte vara rädda, vi behöver inte frukta det. Utan du sa Jesus att vi lever även om vi dör den döden. Och du har också lovat Jesus att vi kommer aldrig någonsin dö den andra döden. Utan ha evigt liv med dig, far. Och jag prisar dig. Jag löser ut frid i namnet Jesus. I Jesu namn. Tack Jesus. Tänk er lovsångare om ni kan spela någon. Jag tänker det här med frid. Frid från Gud. Och kärlek som driver ut fruktan. För Jesus vill verkligen att vi ska. Vi ska inte vara som lärjungarna i båten som var helt jätterädda när det blåste upp till storm och som väckte honom och sa Jesus gör någonting. Utan han vill att vi ska vara utan den här rädslan och bara veta att ja, det stormar för det gör det verkligen i den här världen. Men Jesus är i båten och det kan verka som han sover, det kan verka som han inte gör någonting men han kommer göra någonting. Jag är trygg. Så låt den heliga ande påminna dig om det Jesus har sagt om det här. Och Jesus säger, frid vare med er. Frid vare med er. Frid vare med er. Har jag inte räknat varje hårstrå på era huvuden? Skulle jag någonsin överge er, även om en mamma skulle överge sitt barn, så skulle aldrig jag överge er. Titta på fåglarna. Titta på fåglarna som utan bekymmer flyger runt och hitta mat som jag har lagt där för dem. Som skyddar dem och vet varje sparv som faller till jorden vet jag om. Skulle inte jag tänka på dig, du mitt älskade barn? Skulle inte jag ha min blick fäst på dig? Skulle inte jag hålla dig i min hand? Jag omsluter dig på alla sidor. Och jag håller dig i min hand. Om det stormar, om vågorna svallar, så ska du inte drunkna. Du ska inte gå under, utan jag håller dig i min hand. Frukta inte för det som ska komma. Vet att jag kommer leda dig. Jag kommer lägga en ord i ditt mun. Jag kommer hålla dig i handen när du känner dig orolig. Så är jag där och går bredvid dig på vägen. Och du kommer höra min röst. Här är vägen, gå på den. Så frukta inte det som ska komma. För jag är alfa och omega. Jag är början och slutet. Jag är den som har kallat dig vid namn och du är min. Jag kan ditt språk. Jag känner dina tankar. Och jag vet dina ord innan de är på dina läppar. Så frukta inte du mitt barn. Se inte på mörkret omkring dig. Se inte på stormen som rasar runt om dig. Fäst inte blicken på det som den här världens människor pekar på. Utan lyft din blick och se på mig. Jag sitter på Faderns högra sida. Och jag ber för dig. Jag manar gott för dig. Jag dog för dig.